Det här är P1, Sveriges Radio. Upplagorna faller för svenska magasin och tidskrifter. Och många ser en bransch i fritt fall.
Det är bara att titta i siffror för räckvidd, för prenumerationer och för ekonomiska resultat, så ser man att det är ju tuffa utmaningar.
Men kan mer profilering av journalisterna bygga starkare relationer?
Alltså ibland så kan man ju känna sig lite grann som att man är någon typ av liksom nickedocka, att man är någon typ av revy.
Och så vår sommarserie om dålig stämning i studion. Idag om sexköpstipset som fick studion att explodera.
Jag trodde att vi skulle prata om min bok. Jag hade ju ingen aning om att det var en dilemmapanel.
Du lyssnar på Medierna den här veckan med mig, Johan Cedersjö. Hej och välkommen till veckans Medierna. Sommar, semester och lata dagar är inte längre synonymt med att slumra till med en tidning över nästippen i hängmattan. Nej, magasin och tidskrifter, som förr var obligatoriska i strandpackningen, rasar i försäljning. Och när upplagorna faller har branschen försökt, men haft svårt att ta igen tappet digitalt. Artiklar med knep och knåp i köket eller i garaget verkar ha svårt att flytta över från pappret till telefonen. Men finns det en hemlig ingrediens som kan rädda de svenska tidskrifterna? Och i så fall, vilken är det? Martina Pierrot söker svaret hos några av dem som försöker hitta en väg framåt. Men det här reportaget, det måste börja i moll.
Man önskar att man kunde uttrycka sig på något annat sätt, men ganska dåligt.
Det är ingen vidare ljusdiagnos som Martin Ahlqvist, tillförordnad chefredaktör på Dagens Media, ställer på tidskriftsmarknaden.
Det är bara att titta i siffror för räckvidd, för prenumerationer och för ekonomiska resultat, så ser man att det är ju tuffa utmaningar.
Under våren har Orvestos räckviddsmätningar för magasin och tidskrifter visat på historiska nedgångar för flera klassiska titlar i såväl print som digitalt. Branschen i stort tappade 250 miljoner kronor under förra året. Det är dystert. Men inte helt bäckmörkt. Martin Ahlqvist tror på att blicka tillbaka till magasinets storhetstid.
Det är lite intressant, för om man tittar på tidskriftens guldålder, den får väl sägas vara kanske någon på 80-talet eller en bit in på 90-talet. När det kom nya tidskrifter som lyckades bygga stora upplagor. Amelia Adamo lyckades ju skapa en gemenskap med sin målgrupp på ett helt unikt sätt, som byggde en relation, ett engagemang.
Ja, en framgångsnyckel för magasin stavas att bygga relationer.
Att man inte bara ska tänka i form av prenumeranter utan nästan som medlemskap. Utmaningen nu då, det är väl att hur skapar man den där typen av engagemang och gemenskap och relation fast i en digital kontext?
Ett sätt för tidningsdrottningen Amelia Adamo att bygga relation till sina läsare var genom att sätta sig själv på tidningsomslaget. Och på samma sätt vänder nu dagens chefredaktörer och skribenter kameran mot sig själva.
Jo, så är det ju. Och det är ju på gott och ont det där. Alltså ibland så kan man ju känna sig lite grann som att man är någon typ av liksom nickedocka, att man är någon typ av revy.
Anders Bengtsson är chefredaktör på fotbollsmagasinet Offside. I tidningens VM-bevakning i sociala medier syns han och hans kollegor flitigt framför kameran. I sann Amelia Adamo-anda.
Klockan är 17:45 här på morgonen. Jag kan inte sova längre, det är väl jetlagen som ställer till det. Jag upplever att det är helt mörkt i huset här i Frisco. Men jag vill ändå väcka Johan. Jag tänker att Johan vill veta när det händer grejer runt svenska landslaget. Så att jag kommer att kliva in här, ska vi se.
Kanske är den VM-effekt eller resultatet av hårt och idogt arbete som Anders Bengtsson själv hävdar. Men det går faktiskt framåt för offside.
Det är så lätt att man pratar om just att det här bygga relationer i vår bransch. Men vad betyder det egentligen i praktiken? Man måste förstås då ge ens kundkrets något som är bra och unikt rent journalistiskt i vår värld i alla fall. Vara kanske där publiken är och anpassa sig efter marknaden.
Att den lilla tidningen Offside utan någon stor koncern i ryggen kunde ta sig till USA och bevaka VM möjliggjordes tack vare donationer från läsarna. Förlåt, jag menar medlemmarna.
Vi kallar ju våra prenumeranter för medlemmar. Det var en liten förändring som vi gjorde för ett par år sedan. Och det handlar nog ganska mycket om att vi vill ha liksom mer som en känsla av ett community snarare än att man är en kund som vi bara tar betalt av.
Det låter ju fint och hederligt, men rent affärsmässigt så var en förändring av distributionsformen också ofrånkomlig när pappersprenumeranterna blev färre och färre. Tidningen, vars signum är långa reportage förpackade i en DVD-formad papperstidning, gör numera poddar och nyhetsbrev och Instagram-uppdateringar.
Mina första 10 år kan man säga på sig, det handlade ju bara om magasinet. Vi la allt krut på magasinet. Vi hade i princip inte ens en hemsida. Vi såg ju att vi tappade för varje nummer som vi skickade ut så tappade vi prenumeranter. Det var färre och färre som förnyade sina prenumerationer. Och vi hade ju redan en podcast igång som hade ganska stor räckvidd där vi släppte ett avsnitt varje vecka som var gratis och öppen för alla. Och vi kände väl att det här kanske är ändå den vägen vi behöver gå. Vi behöver hitta nya kunder. Vi behöver hitta nya kompisar som vill hänga med oss i en offside-värld. Så vi började jobba med lite grann. Vad ska den här offside-världen bestå av? Och i vårt fall så var det liksom en mix av det här tunga, granskande, seriösa journalistiken som kanske folk har förknippat offside med. Men också det lekfulla.
Det som gör offside lite unika är ju de långa reportagen. Riskerar det att gå förlorat?
Nej, det gör det faktiskt inte. För att jag är liksom en journalist och en nörd i journalistikens alla delar och älskar reportageformatet nästan mer än vad jag älskar mina barn. Så länge jag är chefredaktör och så länge Johan Orenius är chefredaktör så kommer det vara just det skrivna reportaget som kommer vara det första. Så att det ena måste inte utesluta det andra.
Är det så att framtiden för tidskrifter är att inte vara en tidskrift?
Vi har ju som sagt en öppen podd och vi har ju fler poddlyssnare än vad vi har prenumeranter. Vilket innebär då att vi har ganska många som gillar det vi gör men de kanske inte är benägna att teckna en prenumeration eller köpa en tidning i tidningshyllan. Hur kan vi ta betalt av dem också på något sätt? Och på så sätt så har vi byggt en liten poddvärld.
Vi i media kanske har varit lite för fokuserade på de produkter vi erbjuder.
Martin Ahlqvist på Dagens Media igen.
Man bör fundera lite mer på vad är det för behov hos mottagarna som vi ska svara upp mot.
Och att komma nära sina läsare, eller ja, snarare lyssnare eller medlemmar, kanske görs bäst om man är en fristående aktör snarare än en pusselbit i en stor koncern.
Relationer har man ju med människor, inte med varumärken i samma utsträckning. Det som kännetecknade de här framgångsrika tidskrifterna i papper är ju att det var väldigt tydliga avsändare. När man bygger de här koncernerna så finns det ju en affärslogik i att dela kostnader etc. Men kanske att det blir lite svårare att få de här starka profilerna när chefredaktörerna mer blir mellanchefer i en stor koncern.
Jag ska se om vi står någon här.
På Central Östermalm huserar den nordiska mediekoncernen Allermedia som äger flera klassiska tidskrifter. Koncernen har störtdykt under våren i Orvesto-mätningarna. Men en plattform som går mot strömmen är allas.se som samlar tidningarna Hemmets veckotidning, Året runt, Allers och Antik och Auktion.
Och då måste jag ju direkt fråga, när du säger Allas, tänker du att det är... Förlåt, nu ringer någon här.
Åsa Liljegren är chefredaktör för Allas.
Tänker du att det är en sajt då, eller tänker du att det är ett universum utav fyra printprodukter och en sajt?
Vad tänker du?
Jag tänker att det är ett universum. Det universumet är fyra veckotidningar som startades alltså 1877. Vi pratar way back. Och tillsammans så har vi en samlingssajt där alla bor, och det är allas.se.
Det är hårda tider för tidskrifter och magasin, men hur går det för Allas?
Alltså det går ju väldigt, väldigt bra för oss. Dels är printaffären fortfarande jättestark, jätteviktig, och sajten blir ju ett komplement på ett sätt, men det blir också ett helt egen, en helt egen varelse.
Och vad innebär det för dig då som chefredaktör att ni är i en stor koncern?
Jag tycker det känns jättebra. Det känns alltid bra att ha en stor spelare i ryggen. Man har jättemycket kompetens. Vi har så enormt mycket experter som jag tror att om jag hade varit en mindre spelare skulle ha svårare att ha. Och det har ju vi den ynnesten verkligen.
Ja, trots stor koncern och samlingssajt så tycks Allas lyckas med det där att skapa relation till läsarna. I senaste Orvesto-mätningen så visar Allas en stark digital uppgång på 23,6%, och den totala räckvidden med papperstidningarna inkluderade har ökat med 15,2%.
Hur ser du på papperstidningens framtid?
Print är inte död, det är mitt svar. Nej, alltså print är ju... Det är såklart, det finns ju inte en mediamänniska som skulle säga att print inte har varit utsatt. Självklart har den varit det, och till viss mån är. Men det vi gör och det vi ger är ju fortfarande till stor del en printprodukt. Även om vi finns online.
Livsstilssajten Allas och fotbollsmagasinet Offside är på många sätt varandras motpoler, men med likheten att de har något som tidskriftsläsarna vill ha. Och även om den nya epoken är digital så lever hoppet om pappret hos båda.
Nu har vi plötsligt fler digitala medlemmar än vad vi har pappersprenumeranter eller pappersmedlemmar.
Anders Bengtsson, chefredaktör på Offside igen.
Med det sagt så är våra papperskunder, de som prenumererar på printmagasinet och bara vill ha det, de är fortfarande superviktiga för oss, och vi får aldrig glömma bort dem. Vilket är att vi måste lägga massa kärlek på vårt magasin. Men de blir ju inte fler. Det har vi konstaterat, att under de här 20 åren så har det varit en långsamt liksom sviktande kurva neråt varje år som har gått. Så jag vill ju säga att det finns en jättefin framtid för printvärlden, printtidningen. Men tyvärr så måste den gå hand i hand med en del andra produkter också.
Den dagen som print inte finns kvar, vad kommer du sakna från den?
Jag kommer sakna själva hantverket. Allt från planeringen, sidplaneringen till, ska man säga, att man får... kämpa för att få in x antal tecken på en sida så att det inte blir en dålig brytning till nästa sida. Jag kommer sakna doften av ett nytt magasin som kommer direkt från vår tryckeri i Laholm. När man får upp det första numret, det luktar lite det här kemikaliska doften, men samtidigt en god doft. Jag tror att vi kommer att vara ett fysiskt magasin i bra många år till, men skulle det vara så att det inte blir så, då får vi se vad jag tar vägen någonstans. Jag vet inte vad jag ska göra då.
Sist här, Offsides chefredaktör Anders Bengtsson till vår reporter Martina Pierrot. Nu lämnar vi tidskrifterna och tar oss an några medienyheter från veckan som nu närmar sig sitt slut.
Facebook och Instagrams ägare Meta har ändrat sig och kommer nu att tillåta Valmyndigheten att annonsera på sina plattformar inför de svenska valen. Sedan hösten 2025 har Meta i princip stoppat all betald politisk reklam inom EU. Ett beslut som togs efter att en ny EU-förordning infört betydligt strängare krav på transparens och utformning av politiska annonser. Meta menade att det nya regelverket var för komplext och valde istället att helt upphöra med den typen av annonsering. Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist säger i ett pressmeddelande att de ser positivt på det nya beskedet från Meta. De kommer nu att använda annonserna för att informera om att det är val i Sverige, när det går att rösta och hur väljare hittar sin röstningslokal. Pavel Durov, grundare av den populära och krypterade meddelandetjänsten Telegram, åtalades i veckan i Ryssland för att ha underlättat terroristverksamhet. Durov, som är född i Ryssland, svarade i ett inlägg på X med ett långfinger. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Telegram har blivit en central plats för nyheter och opinionsbildning om kriget i Ukraina och används flitigt av båda sidor. Ryssland har under en längre tid försökt strypa invånarnas tillgång till appen, samtidigt som den ryska regeringen och försvarsministeriet återkommande använder appen i sin kommunikation.
Nu till vår sommarserie, som vi år har döpt till Dålig stämning i studion. Och dålig stämning, det blev det minst sagt i Sveriges Radios P4 den 6 oktober 2024. Det var programledaren Farah Abadi som stod vid micken, och till studion hade de bjudit in två gäster för att i livesändning diskutera lyssnarnas dilemman. Ett klassiskt radioformat som brukar vara underhållande, ibland lite spetsigt, men oftast tämligen okontroversiellt. Men just den här gången blev det inte alls som det brukar.
Söndag i P4.
Ja, söndag i P4 med mig Farah Abadi. Vi ska strax ta oss an era dilemman. Vill du skicka in ett dilemma? Gör det nu.
Söndagen verkar puttra på som vanligt i Sveriges trivselkanal P4. I studion sitter programledaren Farah Abadi tillsammans med kändiskocken Jenny Valdén, som snart ska försöka ta sig an svenskarnas obekväma, angelägna eller desperata problem och med glimten i ögat försöka hjälpa dem ett steg på vägen. Men panelen är inte helt komplett. Det saknas någon. En låt tonar upp och paneldeltagarna väntar spänt på mannens ankomst.
Ja, är klimat och dåliga sexpartners är bara några av de teman som vi ska hantera med dagens dilemmapanel. Och nu har Jenny Valdén fått sällskap av Henrik Brandau Jönsson, Latinamerikkorrespondent för Dagens Nyheter, journalist och författare. Välkommen hit.
Tack ska du ha.
Och lite sen.
Ja, lite sen, men jag är här.
Henrik Brandau Jönsson, som vanligtvis bor i Brasilien, är mitt uppe i en bokturné. Han har mycket på sitt schema just nu, har försovit sig och är inte riktigt med på vad han faktiskt ska göra den här söndagen i P4, den 6 oktober 2024.
Jag trodde att vi skulle prata om min bok. Jag hade ju ingen aning om att det var en dilemmapanel. Så att jag var liksom inte förberedd, och jag har ju bott så länge i Brasilien så jag visste ju inte vem Farah Abadi var. Och sen visste jag inte heller vem Jenny kocken var. Så det blev också lite sådär när jag kom dit. Hej, vem är ni? Och de är ju jättekända i Sverige. Så de kanske känner sig att jag liksom förminskade dem.
Efter de sedvanliga introduktionerna börjar panelen ta sig an svenskarnas dilemman. Först benar de igenom ett problem med en moster som bjuder på äcklig mat. Inga konstigheter. Men redan under nästa dilemma, som handlar om att dricksa, började skava något mellan Henrik och resten av panelen. Henrik har precis varit på en restaurang han inte var nöjd med och säger restaurangens namn i sändning.
Men igår var jag på ett fruktansvärt dåligt ställe med den sämsta jävla serveringen du kan tänka dig.
Nej, men så får man inte säga.
Nej, man får inte säga så. Nej.
Jo, det får man fanta med. Så fruktansvärt illa behandlade vi blev.
Och då nämnde jag restaurangens namn. Och det får man inte göra om inte den andra parten får liksom försvara sig. Så där, redan där blev liksom Farah sur på mig. Liksom. Men, du kan inte säga så här. Liksom. Så säger hon så här. Jag vill att jag ska förlora mitt jobb? Eller? Det var liksom där började den dåliga stämningen.
Efter det följer ett okontroversiellt dilemma om igenkänning på sociala medier. Men det är nästa inskickade problem som helvetet brakar lös.
Mitt problem är kort och gott att min kille är dålig i sängen. Vi har aldrig haft särskilt bra sex, inte ens i början. Men han är en 10-poängare på alla andra sätt. Och jag tänkte nog att det skulle bli bättre. Men det blir det inte.
Kändiskocken Jenny Valdén ifrågasätter varför paret ens är tillsammans överhuvudtaget. Henrik Brandao Jönsson tycker synd om killen och säger att det inte är särskilt svårt att vara bra på sex. Det är bara att slappna av. Han föreslår sen att paret ska gå till en sexolog, men där möts han av skepsis från resten av panelen.
Det dissades det här förslaget med sexolog, både av Farah och av Jenny. Ja, men det lycka till att få dit en man där. Och då tyckte jag det var lite fördomsfullt.
Enligt Brandao Jönsson surnar han till något när hans förslag ratas. Och han bestämmer sig då för att höja insatserna något.
Men han ska kanske åka till Köpenhamn och betala för sex.
Nej, men snälla.
Nej, men alltså snälla.
Vad fan är det du säger? Skål med mig.
Nej.
Det var så himla svårt.
P4s Farah Abadi.
Jag tycker om Henrik. Jag tycker att han är en fantastisk skribent. Skoj, rolig, lite crazy och out there. Och sen så säger han någonting som jag tycker är helt över gränsen.
Och situationen eskalerar ytterligare.
Alltså nu är du väldigt nära att bli utsparkad från den här studien. Du kan väl inte säga till någon att de ska gå och köpa sex? Är du helt i huvudet?
Nej,
men i Spanien.
Nej, men jag skiter med Spanien vad de gör i Spanien och Tyskland.
Ja, men jag sa ju inte Sverige, jag sa Danmark.
Ja, men det är fortfarande korkat och olagligt. Nej, och omoraliskt. Och då valde jag att säga till, alltså så här, alltså ändå rätt på skarpen. Men jag kände fan också att jag lämnade utrymmet att han kunde säga nej, jag bara överdriver, klart han inte ska göra det. Men han gick ju på. Och kände så här, nej men vadå? Det här är väl ingen dum idé?
Jag hade förvånat mig att det gick så snabbt, puff, upp liksom, och att jag blev kallad dum i huvudet och sånt där. Så att då tänkte jag, herregud, men det här har ju gått överstyr. Och då blir jag kallad för dum i huvudet och det ena och det andra liksom. Det känns ju inte riktigt bra.
Nej, hur gör vi nu Henrik? För vi kommer inte kunna komma över detta.
Är det så?
Jag tror inte jag kommer komma över detta nu.
Nej, och det här är ju ännu ett bevis på att jag har bott 25 år i Brasilien. För att det här är ingen kontroversiellt att säga i Brasilien. Men det blir jättekontroversiellt i Sverige.
Men det är ju olagligt.
Ja, men jag sa ju inte Sverige, jag sa ju Danmark.
Vet du vad jag känner? Nu kommer jag känna grejer. Men jag tror inte du kan vara med i den här panelen mer.
Är det så?
Ja, det blir för alldeles för jobbigt.
Ja.
Och jag tycker inte det är okej sagt att säga att tipsa någon att gå och köpa sex i Danmark.
Nej, okej. Okay.
Så.
Tack för mig då.
Ja, vi spelar en låt så länge.
Nej, så jag känner mig absolut inte utslängd, utan jag bara känner att det här hade gått över styr. Och jag tror att Farah var lite irriterad för det där jag sa med dricksen. Så hon kände liksom, nej men nu räcker det liksom. Så att när jag gick därifrån studion, jag kramade om och kindpussade henne, kindpussade Jenny, käkade upp min leverpasta i macka, drack mitt te. Det var liksom absolut inte sånt liksom ut med det, utan det var liksom okej, nej men det här blir inte bra. Du får lämna, vi får fortsätta programmet utan dig.
Men så fort han har lämnat studion ångrar Henrik Brandao Jönsson det han sagt.
Då när jag sitter på bussen till centralstationen i Malmö känner jag, men det här var ju jävligt sunkigt sagt Henrik, nu då är du ju dum. Så då mejlar jag redaktionen och bad om ursäkt, för att jag fattar att liksom, det här var ju helt korkat.
Ja, alltså jag visste ju direkt att nu kommer det hända saker. Och så kommer jag ihåg att jag hade en producent som satt, som sprang in liksom och var superstressad med all rätt. Och då var jag så här, nu får du ringa vår chef. Bara, men han är, för han var inte ansvarig utgivare den dagen. Han är på fotbollskupp, men så bara, ring honom! Så skrek jag bara, han vill ha detta samtalet, han skiter i fotbollskuppen, ring!
Och saker händer, definitivt. Alla stora medier plockar upp händelsen. Politiker uttalar sig. Krönikörer och tyckare. Incidenten debatteras till och med i SVT. Finns det någon del av det som hade velat i så här efterhand hålla kvar honom men diskutera varför det han säger är fel?
Nej. Alltså, för att ett så kan jag typ ingenting om prostitution. Jag har liksom inga siffror, jag har inga fakta. Det är inte det här programmet vi gör. Jag hade gärna velat prata med honom om det och våra olika perspektiv och vad vi känner liksom. Men det är något helt annat program.
Vad går gränsen? Liksom? Alltså, är det ändå upp till dem som är i studion och känna efter var den gränsen går? Eller vad går gränsen för man får sig inte för sig i livesändning?
Gränsen är rätt hög, men det beror också på vilken sorts program man är i. Hade vi haft ett liksom, debattprogram där vi ska diskutera prostitution och liksom, fördelar och nackdelar med att göra det legalt eller inte legalt. Men i det programmet som jag hade, tycker jag att det var ett konstigt råd att ge till någon. Det tyckte jag var, det tycker jag inte var okej.
Efter sändningen väntar en anstormning av hat, elaka kommentarer och anklagelser mot Henrik Brandao Jönsson. Hans sociala medier fylls av ilska och vart han än går kommenterar folk det han har sagt. Brandao Jönsson ska delta i programmet Alla mot alla och åker upp till Stockholm. Även där möts han av förakt.
Då är liksom nyheten ute och så då när jag går in i receptionen där på det fina hotellet på vid Humlegården där liksom, så frågar jag receptionisten, ja men är det inte du som har tipsat om sexköp? Och jag kämpar, åh nej, nu är det liksom ute, liksom fan. Och så var det en gång när jag satte mig ner på hotellet i foajén och kollade igenom liksom Instagram-kommentarerna. Det var liksom bara spy efter spy efter spy. Då när jag gick ut därifrån så kände jag, men herregud, jag hyperventilerar ju. Alltså så här. Och då fick jag tyvärr en panikångestattack.
Nej, jag tycker att det kändes jättejobbigt. Alltså jag tänkte på honom så mycket efter det här. Alltså att liksom gå hem och sen så börja liksom den här flodvågen av folk som är helt dumma i huvudet. Att jag vet också vad det är som kommer nu. Och nu kommer det liksom en flodvåg av kaos. Och det kan inte ha varit så gött. Alltså fruktansvärt måste det ha varit att gå runt och få uppleva det.
Efter incidenten anmäls Farah Abadi och söndag i P4 till granskningsnämnden. 13 anmälningar, men programmet frias. Nämnden anser att Farah Abadis avståndstagande hade stöd i demokratibestämmelsen och att hennes ställningstagande därför inte är otillåtet.
Jag tycker att det var jättebra att det blev anmält. För efteråt gick det 2-3 veckor så var jag så här... kunde ha gjort på ett annat sätt, var det här rätt? Och då tyckte jag att det var jätteskönt att det blev anmält och att det liksom blev friat.
Enligt Henrik Brandao Jönsson själv väljer han nu ofta att lägga band på sig själv när han pratar i media. Han väljer noggrant ut vilka poddar han ska vara med i, och enligt honom tackade han nej till att vara med i programmet Skavlan eftersom han var rädd för att säga något dumt.
Ja, det tycker jag är lite tråkigt. Men samtidigt så det jag sa var väldigt stunkigt, så att jag menar det ska man ju ändå aldrig säga. Det ska man inte egentligen säga i brasiliansk media heller. Det är liksom ett typ ett bassamtal. Någon skulle kunna säga en sån sak, så att men i media får man skärpa till sig och tänka efter vad man säger.
Vad är oddsen för att han blir inbjuden till en framtida panel om dilemman?
Alltså inte helt borta skulle jag vilja säga.
Hade du kunnat tänka dig med en liknande panel igen?
Nej.
Nope. Det är rakt av, va?
Ja.
Tydliga besked från journalisten Henrik Brandao Jönsson till vår reporter Robin Jonsson. Och med det här är medierna slut för den här veckan. Har du ett tips på något vi borde granska? Kanske en totalt felaktig faktauppgift i din lokala tidning? Eller kanske ett partiskt och enögt inslag på tv-nyheterna? Skriv till oss. Det gör du enklast med ett mejl till medierna. snabelasverigesradio.se. Ljudet idag, det skötte Gustav Sondén och jag heter Johan Cedersjö. Vi är tillbaka igen om en vecka. Missa inte det. Nu önskar jag trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.